göra Sverige till ett gott och tryggt hem för alla svenskar.
Folkhemmet alltså?
Ja, just det.
Medborgare, det förfärliga har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut.
När kriget kom 1939 så hade världen hållit andan en längre tid. I Sverige så hade man varit lite blåögd och inte riktigt förstått eller velat tro att det oundvikliga faktiskt skulle hända. En av de yrkeskategorier i Sverige som först av alla direkt kom i kontakt med kriget, det var ju västkustfiskarna.
När vi började fiska som vanligt på tidigt på morgon, vi fiskade ju så länge det var dag ifrån. Så klockan var väl 16:30 eller någonting när vi startade motorn. Och kastade runt som vi sa, alltså satte ut redskapen. När vi hade gjort det och kom till ankaret, vi låg förankrade då när vi tog in redskapen. Så var det två man upp och skötte det. Och kocken satte på kaffet. Och vi andra satt och väntade på det. Och under tiden som vi gjorde det, klockan var väl ungefär 17:00. Så gick jag till radion som vi hade stående på skottet och skruva på den. Det gjorde man ofta för att ja, det kunde vara musik eller någonting man ville lyssna på. Och då fick jag helt plötsligt in Warszawa och hörde då en mansröst, en som gång på gång upprepar samma sak. Nu hörde till att vi hade varit i Polen ganska mycket. Vi hade 3 vintrar seglat med sill på Polen. Och det gjorde att vi kände igen polskan, språket, utan att kunna det. Men vi förstod ändå att det var fara och färde. Och rösten, den glömmer jag aldrig. Och så vi kunde ju utläsa det, att nu har tyskarna gått in i Warszawa. Det förstod vi av det som sades. Och det var klart att det blev ju en väldig förstämning. Vi befarade ju det värsta, klart, på alla sätt. Men och det tog ungefär ett par veckor som vi låg hemma och trodde naturligtvis att det är farligt allting. Att det var miner och att det var risk för beskjutningar, risk för flyganfall och sånt där. Men så började en och annan båt upp efter Bohuskusten att gå ut på fiske. Och kom i land och hade fått fisk och det gick bra. Och så undan för undan så spred det sig. Så det, efter ett par veckor, eller kanske något mer, så var vi igång igen allihop.
Inte alla trodde statsminister Per Albin Hansson på hans ord då han talade i radio vid krigsutbrottet 1939.
Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd som nu kan anses påkallade. Dessa kommer att utvidgas och stärkas i den mån så befinnes nödvändigt. Vår beredskap är god.
När kriget kom togs Sverige på sängen. Nedrustningspolitiken hade lett till sådana effekter att inköpskommissioner sändes ut i världen för att köpa fartyg, flygplan och annan materiel. Kvaliteten var ofta låg. I det längsta hade statsminister Per Albin Hansson avvisat kraven på höjd försvarsberedskap. Han hade inte lyssnat till varningarna. Gunnar Hägglöf, utrikesråd på UD 1939, kallades upp till Per Albin och erbjöds att bli statsråd.
Då sa det att jag ska bocka mig och tacka för det. På det viset så blev jag medlem. Jag visste ju hela tiden att det var en temporär utnämning eftersom det var ju så många, för varje dag var det fler och fler människor som begärde en samlingsregering. Per Albin ville inte göra det. Av olika orsaker. Och det var ju därför som jag för en kort tid var medlem av regeringen. Eftersom jag hade rummet bredvid honom så kom han nästan alltid in och satte sig i mitt rum och rökte cigarett. Och jag fick en känsla av att det var, han skulle vila sig på något och då satt han och pratade ofta på ett utomordentligt frispråkigt sätt. Han diskuterade även regeringsmedlemmarna och sånt där. Sedan när det kom till slutet, när alltså efter det ryska anfallet på Helsingfors den 30 november 1939, då kom han in i mitt rum och sa att nu måste vi göra en samlingsregering.
Kriget i Finland är en fruktansvärd verklighet, men lugnt och tappert försvarar sig landet. Åter skrivs Henrik Ståhls sägner med det finska folkets blod.
Den dagen, Lucia-dagen, fick Sverige samlingsregering.
Redan i december så hade fransmän och engelsmän mycket långtgående planer. Det var särskilt Churchill som drev den saken. Och målet var för det första att stoppa järnmalmsexporten till Tyskland från, alltså särskilt från de lappländska gruvfälten. Den tyska industrin var ju i hög grad beroende av svensk järnmalm. Churchill, som ju var en krigisk man, han hade låtit utarbeta en plan då engelsmännen och fransmännen skulle minera det norska territorialvattnet för att förhindra exporten över Narvik. Churchills plan var den att man skulle landsätta engelska och franska trupper, och han räknade med att då skulle tyskarna säkerligen gå till angrepp, eller inte angrepp mot Sverige direkt, men de skulle landsätta trupper. Där sa, skrev Churchill för övrigt den, jag tror det var den 15 eller 16 december 1939, att i själva verket har vi mycket mer att vinna på ett krig i vilket Sverige och Norge dras in. Det var en ganska brutal sats. Emellertid, när han lade fram det här förslaget i krigskabinettet, då visade det sig att särskilt utrikesministern Lord Halifax var tveksam. Och det drog ut någon tid. Men på det nya året, alltså i januari 40, så visade det sig att även Halifax hade fått intresse för den planen att alltså dra in Skandinavien i kriget. Och då var man lite i beråd i Stockholm vem man skulle skicka ut dit för att kunna redogöra. Och då valde man Marcus Wallenberg. Och mycket riktigt, när man meddelade London att Wallenberg skulle komma dit, så svarade de att de skulle ta emot honom med glädje. Han var alltså en mycket omtyckt person. Han talade med Halifax och försökte visa för honom att en sån där avspärrning av malmen från Narvik, den skulle i själva verket ha en ganska liten betydelse. För att om man skeppade mera från Luleå i större, alltså större laster varje gång, så skulle det bara betyda, alltså mineringen av Narvik skulle bara betyda en minskning på en 700 000. Emellertid, Halifax blev mycket tveksam efter att ha hört Wallenberg, och faktum var att det fördröjde hela planen ungefär 6-7 veckor. När de sedan återkom till den ursprungliga planen, så blev det meningsutbyte med Frankrike, och följden blev att tyskarna, som först hade senare börjat planera för ett anfall mot Danmark och Norge, att de kom i förväg. Så att hela den engelska kalkylen upplöstes i ett inte. Och att istället var tyskarna som ryckte in i spelet. Och därigenom så undgick ju Sverige att dras in på så tidigt stadium i detta krig.
Den 12 april klockan 5:15 på morgonen gavs flyglarm, vilket dock visade sig vara falskt alarm. och efter 10 minuter blåstes faran över. Göteborgarna tog saken mycket lugnt och myndigheterna som haft ett styvt arbete den sista tiden fick en ofrivillig repetitionsövning. Senare på morgonen evakuerade en hel del kvinnor och småbarn frivilligt ur staden och på plan utanför centralen var det fullt av folk som skulle ge sig av. För övrigt hade civila och militära myndigheterna väl förberett allt och allmänheten kan med lugn och tillförsikt avvakta den vidare utvecklingen.
Ett viktigt inslag i Sveriges stadsbilder var de stora cementrören avsedda som tillfälliga luftskyddsrum, liksom de eviga sandsäckarna som skyddade ömtåliga fasader. Överallt byggdes skyddsrum i berg och under fastigheter. Allmänheten uppmanades att träget lyssna på radio. Alla skulle vara beredda på hastig evakuering. Mörkläggningen blev ett måste. Varje större samhälle hade planer klara för att i första hand få ut kvinnor och barn i säkerhet på landet. Det var bra att ha vatten stående i badkaren om det skulle släppas brandbomber.
En andra stor generalvindsröjning har påbjudits i Stockholm. Allt vad vindarna gömt av brännbart har i hast mått vräkas ned på gatorna där stadens barn har härliga dagar och kommit hemsläpande på de mest besynliga souvenirer.
Motorfordon stod stilla på grund av bensinbrist. Men det kom ersättningar också här. Gengasaggregatet såg dagens ljus. Bränsle fanns inom landet. Skogen fick släppa till råvaror till träkol och björkkubb. Verkstäder över hela landet satte igång att tillverka gengasaggregat. Fabrikationen var mindre riskfylld än att sköta aggregaten.
Om någon haft sin väg förbi Norra Bantorget i Stockholm så kanske han har sett att ett nytt yrke uppstått. Gengasbusseldare skulle man kort och gott kunna kalla det.
Men sen var det ju problemet då om man inte var förutseende när man öppnade luckan för att antingen spätta ner eller prova gas, fylla på till exempel. Då måste man ju dit med en tändsticka för att tända den gas som var. Och hann man inte undan då, då hade man ju både ögonbryn och hår fram i pannan, det var ju svett så man gick ju rödblommor för jämnan.
Det var många som såg ut så där.
Ja, det var nog de flesta. Det är klart. Men det var ju så, hände så blixtsnabbt att öppnar man locket och det är inte allt för mycket kvar i grytan, då blir det en smäll. Och det är ju samma som en eldsprut och den har man då i ansiktet.
Det var intressant att se hur man med dessa gengasfordon verkligen lyckades hålla ganska betydelsefulla transporter igång trots allt. Och det egendomliga var att gengasen fungerar ju väldigt bra som bränsle för våra motorer. Det var ju inte alltid lika bra för chaufförerna utan de hade ju ett helsike med det. Men det höll i alla fall den militära transporten igång. Och tillsammans med hästar. Och jag menar, vi var ju ute i terräng där hästen, vill jag påstå, var det enda möjliga att få igång någonting. Vi sysslade med att bygga linjer och köra radiostation. Det fanns ingen terräng där uppe i Norrland, som jag upplevt under alla dessa år, där inte hästarna klarade sig. Och det var naturligtvis inte den här ardennerna utan den lilla svenska, nordsvenska rasen. De var fenomenala.
Idag är kvinnans plats i samhället i fall av ofred föremål för allmänt intresse. I händelse av krig behöver vårt jordbruk en ersättningspersonal av 200 000 kvinnor. För att upprätthålla produktionen och folkförsörjningen måste kvinnorna inta de mäns platser som blivit mobiliserade. Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté vädjar nu till alla Sveriges kvinnor att begagna de möjligheter som finns att snarast möjligt erhålla praktisk erfarenhet av landsbygdens arbetsförhållanden, vilket kan ske redan i sommar. Anmäl er därför till praktik i jordbruk mot fritt vivet. Det finns tusen saker att lära som kanske ser så enkla ut men dock är så svåra. Maskinmjölkningen till exempel, eller hur man selar en häst, hur den spänns för och hur man kör. Dessa unga flickor är fullständiga nybörjare, men de har lärt sig ganska fort och det hela ser i alla fall ut att gå bra. Till slut bör de unga flickorna också lära sig att köra traktor, vilket inte är så svårt. De bör också lära sig motorn, för mekaniker blir det nog inte så lätt att få tag i under krig. Som ni ser, mina damer, har ni mycket att lära och arbetet är både roligt, nyttigt och hälsosamt. Och sist och slutligen gör ni ett land en tjänst.
Utanför Stockholms krisnämnd har det varit ett förfärligt hundliv i ordets verkliga bemärkelse den senaste tiden. Det har blivit så kritiskt på många håll och nu har tidens oro även drabbat alla våra vovar. De nya köttkorten inskränker deras matportion högst betydligt. Ja, det vill säga, åtminstone tycker de det själva naturligtvis.
Ransoneringskorten blev en del av vardagen. Kaffe, te och socker ransonerades först våren 1940. Sen följde tvättmedel, kakao, mjöl och bröd, fläsk, ost och i januari 1941 annat kött än fläsk. Sen kom turen till kryddor, ägg och textilier. Och tobak.
När kriget började 39, då var jag anställd i speceriaffär i Falun. Och då hörde vi på radio att det skulle bli ransonering på mjöl. Och vi tänkte, om mjöl, hur ska det bli alla människor som ska baka? Och min chef, han ryckte hem mjöl från höger och vänster. Det kom hästlass på hästlass med mjöl. Och sen sålde vi det. Mycket. Och nu var det ju så att mjöl var ju inte så dyrt. Det kunde man ju hamsa några påsar. Kaffe var dyrare, men det var nog frågan om inte man avstod från en hel del för att hamsa lite kaffe och den som kunde och kom över. Men det var inte så lätt. Och sen då kom det här in som man skulle blanda kaffe med, som heter, vi kallar för surr, som smakar vidervärdigt.
Det gäller kaffe. Jag kan nog skaffa lite äkta. Den här vägen. Det kostar bara... Jag vill ett kilo fru. Det här är verkligen viktig guld. Och bara 50 kronor.
Ja, det blir väl bättre.
Umgås inte med skumma figurer. Ni må vara aldrig så kaffesugen. Svarta börsen behöver ni inte befatta er med nu när det finns en så verkligt god kaffeersättning som Skandia.
Skandia ersätter kaffe!
Men det var råg också som folk använde,
ja,
väldigt mycket.
Ja, det var det visst. Och efter gammalt så rostade de råg. Det vet jag, min mormor gjorde ibland för att dryga ut kaffe. Och hon rostade i långpannan i ugnen. Så att det blev liksom lite rostsmak på. Och så blandade vi också med cikoria. Men jag vet att hemma hos mig, min mamma var väldigt förtjust i riktigt kaffe. Det var nästan, det var hennes livselixir. Så hon ville sällan blanda, utan sa vi spar. Och sen när det började bli slut på kupongerna, då ska vi ha en kopp riktigt kaffe. Och det hände. Och då gick mamma ut och låste dörren och sa, vi låser dörren så ingen kommer in, för man kan inte sitta här och dricka kaffe och intervju. Och så tog vi oss varsin kopp. Och vad vi njöt.
Men hörde du, de där kupongerna, kaffekupongerna, kunde man ju byta mot tobakskuponger. Det var ju ett väldigt bytande man och man emellan.
Det var ett förfärligt bytande. Och det var mot tobak. Och det var mot den som hade lite brännevin, sprit och sådär. Och jag tror, jag minns inte säkert, men jag har för mig att jag hade en liter i kvartalet på boken då, på den tiden. Och det var ju aldrig fråga om annat än att det var ju kaffe. Så då var glädjen stor när man fick det.
Och det visade sig också sen att Helt plötsligt efter någon tid så började det bli slut på rena yllevaror och folk frågade efter ylla. De hade ju liksom en panisk förskräckelse för att få blandade varor. Det har vi aldrig hört talas om. Utan det har ju för det mesta varit ren bomull och ren ull i det hela. Men så var det väl statens industrikommission då som så småningom då kom på att vi måste nog i alla fall börja blanda upp det här.
Vi måste nämligen själva försöka så långt det går att fabricera våra kläder. Ur fibrerna från våra vanliga granar spinns cellullen och konstsilket fram.
För folk kommer att klaga på det krympte varorna och det skrynklade sig alldeles enormt. Så jag vill inte ha med cellull i. Det var ju den vanliga jargongen vi fick, vi som stod bakom disken och skulle serva människorna.
Var det många som kom in och klagade på de här eländiga cellullskostymerna?
Till början med, ja. Vi var väl, kan jag säga, noviser allesammans. Vad blir följderna av 35% eller 37% cellull i kostymerna? Men det var ju fruktansvärda grejer till att börja med.
Och då också i din bransch så var ni väl utsatta för kontrollanter under den här tiden?
Oh ja. Det var jag säkert om jag till minnes att det var ju väldigt noga med att dessa kuponger klistrades upp och förvarades tills kontrollanterna kom, vilket kom lite då och då och helt oanmälda vad jag kan minnas. Och det gjorde ju att det fick ju stämma något sådär. Vi var ju lika beroende av kupongerna som inköpare. För hade inte vi kuponger att ge fabrikanterna så var vi utan varor också. Så.
Men var den där kontrollen verkligen effektiv?
Ja. Vad vi menar med effektivitet idag så tror jag ju inte att nu gick det väl naturligtvis så som vi på vardagsspråk säger mygla lite grann också. Det var ju ingen tvekan om det.
En svårare bristvara utan ersättningsmöjlighet var gummi. Privatbilar stod upphallade utan sina däck. De satt på kronans bilar. Men man fann sätt att återvinna gummiskrot. Det inringade Sverige måste nödtvunget ha ett andningshål utåt för att främst säkra importen av livsviktiga varor. Diplomater i det neutrala Sverige sändes ut till de båda krigförande parterna för att ordna med vår utrikeshandel.
Under hösten 40 så fick vi besked från engelsmännen att ni ska få vårt tillstånd att komma in med 4 ångare till Göteborg och samtidigt gå iväg med 4 bortåt Amerika till. Då under många invecklade bestämmelser som jag inte behöver gå in på här. Min uppgift var att försöka övertyga tyskarna. Det var ju egentligen svårare för det var ju de som hade upprättat spärren. Och jag talade jag vet inte hur många gånger, med den som var den högste mannen i tyska utrikesministeriet för de här frågorna, ambassadören Ritter. Han var också deras förbindelseman med Hitlers högkvarter, så han hade en mycket central ställning. Och han var utomordentligt negativ under flera månader. Men vi gav inte upp det. Utan vi får dit samma delegation som förhandlade, alltså det var Wallenberg med också. Och då lyckades vi komma i kontakt med den tyska marinen. Och vår argumentering var ju helt enkelt den att Tyskland har ju stor nytta av Sverige. Men vi kan inte fortsätta att exportera och sådär. Om inte vi får handel med västen, för hela vårt näringsliv har varit uppbyggt på med handel både söderut och västerut. Och så småningom så fick vi de här amiralerna, det var med ett undantag, så fick vi dem att mer eller mindre acceptera tanken. Och till sist i januari 41 så fick vi tyskt samtycke till en sån här trafik. Och det tyckte vi nog då var oerhört glädjande. För det första för handelns skull. Och vi syns för import, oljan framför allt och sådant. Men så var det också det att trots att vi ju var inringade av Tyskland. med deras trupper precis runt om Sverige. Och trots att vi alltså hade en väldigt besvärlig ställning så hade vi dock lyckats att övertala de två stridande stormakterna att lämna tillstånd för fartyg att korsa just de mest utsatta områdena, alltså Nordsjön västerut och framförallt båtarna tillbaka till Sverige.
Ja, själva trafiken på en lejbåt normalt sett var ju inte så märkvärdigt. Vi gick med tända lanterner, vi hade full belysning på våra målade flaggor både på utsidan och på däck och hade vissa bestämda rutter som vi skulle följa. Om man tar ett fartyg till exempel som då går ut från Sverige så följde man svenska kusten, norska kusten och hade tysk kontroll i Kristiansand. Där de kollade då att man hade klara papper på tillåten last och att fartyget hade lejd. Så gick man ut till Torshamn på Färöarna där engelsmännen då hade sin kontroll utav detta. I allmänhet var vi tre båtar i sällskap. De tillät aldrig att det går ensamma båtar, det var en stor risk och det visade sig också med kommande minsprängningar och torpederingar att då kunde ju någon som inte blev träffad hjälpa och bärga folk som annars skulle kanske omkommit.
När ni lämnade Göteborg, vad hade ni för last oftast då?
Då var det ju som regel pappersmasseprodukter och trävaror och maskingods av olika slag som då såldes till de länder vi gick till, vilket var ju då Nordamerika, det var Brasilien, det var Argentina, även Portugal var vi med last till. Och sedan hemgående tog vi då hem foderkakor, vete, kaffe som var naturligtvis väldigt tacknämligt. Man har aldrig haft så många vänner som man hade när man kom in till Göteborg med Guldmannen. För alla trodde ju att man då hade med sig någonting som var attraktivt att få.
Hade man det?
Det hade man givetvis. Hem till familjen.
Det måste ju ha varit betydande faror trots att ni gick fullt upplysta, trots att ni hade svenska neutralitetsflaggan.
Ja, det skulle komma flyg som anföll som inte hade reda på att detta var lejbåtar. Eller inte ville vara medvetna om den. Vi fick det intrycket ibland. Sedan kom man naturligtvis ibland kanske satta åt sidan i kurs lite grann som man kom in i minerade farvatten. Det hände ju med Sverige och Brasil. Och även så naturligtvis drivminor som hade slitit sig från sina förankringar och som då låg och flöt en bit under vattnet. Och sedan då även naturligtvis även torpederingar. Och trots då de utstakade kurser som vi skulle följa och belysningar så var det i alla fall 12 svenska fartyg som förliste utav dessa lejdbåtar. Och där var väl ett 70-tal personer som fick sätta livet till i samband med de förlisningarna.
En sak gick inte att kontrollera, de ovanligt kalla krigsvintrarna som satte folk på hårda prov. Men ved fanns i Sverige och trots alla prövningar har svenska folket aldrig varit så friskt som då. Svensken tvingades att föra ett enklare och sundare liv.
Som ett led i statsledningens önskan att vi skulle hålla våra ungdomar och det svenska folket överhuvudtaget i god kondition under krigsåren så skapade vi det lilla märket Snöstjärnan där man då skulle erövra genom att åka en viss distans utan tid om man minns rätt. Man skulle bara ha åkt den och det såldes ju hundratusentals sådana där snöstjärnor, vilket betydde att det svenska folket ville förstod att nu måste vi ha god kondition, man vet inte vad som kan hända. om det blir krig eller om det blir fred.
Vårt allt starkare försvar kostade pengar som till största delen satsades av oss alla i olika former. Redan det första försvarslånet 1940 gav 800 miljoner kronor, en enorm summa på den tiden. Det andra lånet gav över 600 miljoner och ett tredje lån nästan en miljard. Och detta i en tid när medelsvenssons månadslön låg runt 100-lappen. Alla hjälpte till på olika sätt att värna fosterjorden. I våra vatten hölls också vakt i den mån våra fartyg räckte till. Flottan skulle inte bara sköta neutralitetsvakten utan också fungera som eskort till våra handelsfartyg. Några som förde ett farligt och hårt liv var våra svenska yrkesfiskare.
Vi skulle för det första färdas på havet som alla andra, men vi skulle ju ur havet, ur djupet, hämta upp den fisk som vi skulle ha med oss hem. Så därför blev ju risken dubbel genom att ett minbälte som man kanske kunde köra över med våra relativt grunda båtar utan att vi visste att det fanns där. Men när vi fick ut redskapen och skulle ta upp dem så fick vi minerna med och så hände det olyckor den ena gången på den andra.
Och tog ni vara på all fisk?
Ja, vi var ju i första hand ute för att fiska naturligtvis torsk, kolja, vittling. Ja, den vanliga matfisken som vi är vana vid att fiska. Men det blev ju ganska snart så att livsmedelsbristen i landet gjorde att vi av myndigheterna, jag kan väl säga, ålades att ta in allting. Så sådana fisksorter som blåvittling, glyskolja och allt sånt där som åkte vid sidan om och antingen kastades tillbaka i sjön eller användes till fiskmjölsframställning måste tas i land också som matfisk under kriget. Och det stod husmödrarna i Göteborg i kö för att få köpa av de här fisksorterna. Och för all del, det duger gott att äta, men det var lite ovant att behöva ta i landet. Vi körde som vi ville. Vi såg en annan drivmina för all del. Och så, men det gick ganska hyfsat att fiska. Men när vi närmade oss den 8 och 9 april, då blev det ju något annat. Då började ju eländet för oss. Och då, under den tid som var kvar av kriget sen, då förlorade vi ju faktiskt 91 man, fiskare alltså, som förolyckades av minsprängningar, av torpederingar, av nedskjutningar. Det hände till och med att ett tysk båt sköt ner besättningarna på däcket på två båtar och sänkte båtarna. Och flyganfall naturligtvis, mängder med flyganfall. Men större delen blev väl ändå skadade genom minsprängningar. 31 båtar var det som aldrig kom i land, och fiskebåtar.